Det är måndagen den 11 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska det vara till oss. Välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Förra året gick ju batteritillverkaren Northvolt i konkurs. Det var den största konkursen i modern tid i vårt land. Och när konkursförvaltarna räknat översteg skulderna tillgångarna med 80 miljarder kronor. Det här är förstås en händelse i vår industrihistoria som helt säkert kommer att diskuteras och analyseras i många år framöver. Nu börjar också mer och mer dokumentation kring Northvolts korta historia komma fram. VD:n Peter Karlsson, han ger sin version i en nyutkommen bok som heter just Northvolt, min berättelse. En bok som fått mycket uppmärksamhet i media de senaste dagarna. Och den här veckan utkommer ytterligare en bok. Den heter Northvolt-fallet och är skriven av journalisten och författaren Gunnar Lindstedt. Den beskrivs av förlaget som en kritisk granskning och sanningen om en av de största svenska konkurserna. Det här ska vi prata mer om idag och då är jag glad att hälsa mina gäster välkomna. Just Gunnar Lindstedt, varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag tror många minns dig för din granskning av truster en gång i tiden. Så du påbörjade när du jobbade här på SVD och började fundera på vem den där Lord Moyne egentligen var för figur.
Ja, det var ju på Svenska Dagbladet jag gjorde den avslöjandet. Så att det är ju nu 30 år sedan då, eller 29 år sedan. Så det är ju ganska länge sedan.
Och så har vi med mig min kollega på redaktionen, Peter Wemblad, som också, som ni lyssnare vet, följt Northvolt på nära håll. Varmt välkommen hit, Peter.
Tack så mycket.
Gunnar, vi ska gå igenom din bok. Jag tänkte börja med en enskild punkt som har blivit nyhet idag. Det är en uppgift om att det har inletts en förundersökning både vad gäller skattebrott och bokföringsbrott kopplat till Northvolt. Kan du berätta bara mer om det här som blivit så stort idag? Vem är det som är misstänkt och för vad?
Jag antar att det är bolaget, men alltså jag har inte mer uppgifter än det som står i boken. Att de, och det har jag på informella vägar då, så vet jag att Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning. Men av utredningstekniska skäl så vill de inte bekräfta eller dementera och vill hålla det hemligt, antagligen för att kunna bedriva utredningen med överraskning om de så behövs.
Mm. Men du vet det här säkert alltså?
Ja, så säkert man kan vara när man har informella källor. Men det har man ju ibland.
Det har man ibland. Peter, bara kort, hur stor är den här nyheten skulle du säga?
Ja, jag tycker att den är stor och liten på samma gång. Alltså det är klart att det är, i någon mening är det en stor nyhet att det pågår en förundersökning. Å andra sidan är jag inte dugg förvånad. Alltså, när jag har följt Northvolt, så jag har ju följt Northvolt framförallt, inte så mycket under uppgången som under fallet, så har jag hela tiden haft liksom, min rättskänsla har sagt, alltså, eftersom det har varit så uppenbart att det har funnits liksom en, vad ska jag säga, ett glapp mellan företagets verklighetsbeskrivning och hur realiteten har sett ut på insidan som jag har fått ta del av via källor och sånt där. Så har jag ju känt så här, kan det här, ja men mitt rättsmedvetande har sagt så här, det här borde sluta, borde bli en rättssak, eller så har mitt rättsmedvetande fel. Mm.
Vet vi någonting mer om vad undersökningen gäller konkret, Gunnar?
Nej, som jag sa, vet jag inte mer.
Nej. Okej.
Men man kan väl säga så här, för jag vet inte heller, men den här konkursberättelsen, förvaltarberättelsen, ger ju en del ledtrådar vad det skulle kunna handla om. Alltså till exempel att en hel del pekar på att Northvolt var liksom på obestånd tidigare än vad man medgav. Alltså när företaget på obestånd så infaller det ju massa förpliktelser. Man måste upprätta kontrollbalansräkning och olika saker. Att den tidpunkten inträffade tidigare än... Ja, Gunnar får...
Ja, Gunnar, håller du det också för troligt?
Ja, alltså det är väl det som är slutsatsen att när de inte fick igenom sin nyemission då, och det hände ungefär vid midsommar 2024, då följer deras finansiering för att klara bolaget. Och Peter Karlsson har själv sagt till mig i intervju att vid det tillfället så följde från att vi hade full finansiering flera år till att vi hamnade i en akut likviditetskris. Och då blir det ju frågan, var bolaget på obestånd då, eller hur länge dröjde det tills det var på obestånd? Och konkursförvaltaren håller det inte för uteslutet att då inträffade obestånd. Så han säger att det där kan ha varit tidigare än vad man sen vad hans utredare slog fast. Han ger inte ett tydligt besked där. Men han hävdar att det inte är hans sak att driva den frågan, vilket man kan ifrågasätta. Men han säger så. Och sen kan jag också tillägga att Peter Karlsson i sin bok nu skriver, han försöker ju göra det till att Peter eller Kube ger fri sedel för styrelsen i Norfolk. Men det kan man inte säga att han gör faktiskt. Konkursförvaltaren håller för öppet att det kan behövas, men han säger att det måste vara andra inblandade som driver en process i så fall.
Okej, vi får se om vi kommer in på just den här frågan om obestånd senare. Tänkte vi skulle börja lite mer från början. Gunnar, bakgrunden till den här boken, när och varför började du granska Northvolt?
Ja, jag var på en middag med tidningen Fokus, en julmiddag. Och där började det snackas om Northvolt. Och då övertalade de mig att fan, du, om det är någon som ska skriva det så måste det vara du. Ja, då satte jag igång.
När var det här då?
Det här var ju en vecka före jul 2024 blir det väl, va? Ja.
Precis inför konkursen.
Ja, alltså det var, jag gick igång där vid årsskiftet och sen har jag hållit på ett drygt år då, kommer ut nu, så det är inte så lång tid.
Och hur har du jobbat? Hur har du samlat information och dokumentation?
Jag har ju naturligtvis läst in mig på allting och jag har därefter då gjort så mycket intervjuer jag bara kunnat med Northvolt-anställda, högt och lågt. Jag har också åkt upp till Skellefteå och gjort intervjuer där. Och jag har varit i Västerås och gjort intervjuer där. Så, och en del har varit off record, anonymt, och en del har varit med namnsnämnande. Och många, jag har ju redovisat många med namn då i boken som jag tycker är väldigt bra, därför att personerna ställer upp med namn och berättar vad som skedde är ju väldigt, det ger högre trovärdighet. Så det har varit viktigt.
Har det varit lätt att hitta folk eller fick du tjata lite eller ligga på folk för att få dem att berätta?
Det har varit väldigt svårt i början och många har sagt nej eller inte svarat. Men till slut så är det ju så här alltid att först så är det trögt och sen så börjar det och blir mer och mer. Det kommer öppningar och den ena öppningen ger den andra. Och till slut så fick jag faktiskt prata med ett antal personer också i företagsledningen. Så det gav mig då insikter även på högsta nivå. Däremot har jag inte pratat med styrelsen då. De har inte svarat ens på mina förfrågningar.
Ingen av ledamöterna i styrelsen har...
Ja, alltså Peter Karlsson var ju ledamot också. Han har ju ställt upp då, men de andra har inte gjort det.
Bara kort, om du jämför med tidigare granskningar av företag du har gjort, har det varit lättare eller svårare med tillgänglighet när det gäller Northvolt? Finns det någon skillnad där?
Lite svårare skulle jag säga. Eller svårare, definitivt. Det var också så att det blev så politiskt laddat, va? Att de som tror på grön omställning och den här idén, de har ju liksom sett all kritik som är politiskt vinklad. Och då är det väldigt lätt att man hamnar i en fälla eller i en, alltså att man är antingen eller. Men jag har ju försökt att vara neutral. Alltså att min uppgift är inte att hamna i något av de här politiska lägren, utan min roll var att försöka berätta så sanningsenligt som möjligt vad som har skett.
Ja, sanningen om en av de största konkurserna skriver ju förlaget i sin presentation. Vi övergår till den sanningen helt enkelt, Gunnar. Ja, i den mån går att sammanfatta, vad är sanningen här?
Ja, alltså jag ska inte skriva ett sånt pressmeddelande då att det är den sista sanningen. För det är naturligtvis omöjligt att göra det som journalist. Man har ändå subjektiva roller och så som gör att man kanske ser en del av det hela, men inte allt.
Okej, men med det förbehållet, hur lyder sammanfattningen av det du har funnit?
Sammanfattningen är väl att idén att bygga en batterifabrik i Sverige var ju en bra idé. Vi behöver batterier, det tror jag absolut att vi kommer att göra. Och att införa den industrin i Sverige var ju inte fel, va? Det var en bra grej, men batterierna kommer ju inte att lösa klimatfrågan och det kommer heller inte att lösa energiproblemen. Men att vi kommer att behöva en viss mån av batterier, det tror jag. Mm. Sen så blev ju själva bygget av företaget från början fel, för att man hade alldeles för stora ambitioner. Man skulle göra allt i batteriet från ax till limpa, vilket är extremt komplicerat. Och tittar man på batteriindustrin i Asien och i Kina så har man ju inte... Bolagen har ju gjort delar och så köper man in resten. Alltså, och man börjar att lära sig en bit av processen. Men här skulle de göra allting på en gång, va? Allt för storvulet helt enkelt.
För jag tänker, vad var det egentligen som talade för att just Sverige och Skellefteå och Västerås skulle bli platsen för storskalig batteritillverkning, unikt storskalig som du beskriver det? Hade vi råvarorna, kompetensen, traditionen, eller vad fanns det här som gjorde att, varför just här?
Vi hade inget av det där. Vi hade ju billig elektricitet. Mm. Och det är klart att det kan ju vara en viss fördel då, för att det är väldigt energiintensivt att göra batterier. Det går åt enormt mycket el för att göra katoden till exempel. Och då är det klart en fördel om man har så kallad grön energi eller vattenkraft, som det var i det här fallet då, i jämförelse med Kina där det mesta är kolbaserat. Mm. Så att det hade ju kunnat vara en fördel, och det försökte man ju köra som en fördel, men man lyckades ju inte med det. Alltså från början så gjorde man inte katoden själv. Man kom efter i den produktionen och då hann man inte få in det i sina batterier. Så redan från början så köpte man in katoden importerat.
Förlåt, vad är en katod?
Katoden är halva delen i batteriet. Det är halva kostnaden för att göra batteri, och ett batteri består ju av katod och anod, och så strömmar strömmen emellan där.
Pluspolen på svenska.
Mm. Okej, ja, du kanske kan det där bättre än jag. Men...
Nej, men för det är väl en annan sak som jag tror många har funderat över. Hur gör man egentligen batterier? Det är ju inte en produkt som verkar vara där det finns en standardiserad metod där man väldigt, väldigt lätt kan replikera bara. Utan det var väl en ganska komplicerad process som kräver en omfattande maskinpark. Ja, vad finns att säga om det? Hur svårt är det att göra batterier?
För det första, katodframställning är kemi. Det är liksom en kemisk process där man, som folk har jämfört med kemiindustri, va? Och däremot att sätta ihop batteriet sen i såna här lådor, det är ju mer verkstadsindustri. Då. Så det är båda typerna av industri, vilket komplicerar det hela. Och sen är det väldigt högmekaniserat. De jämför det med tobaksindustrin, att cigaretter ska pumpa ut hur mycket som helst. Ungefär så skulle det vara med det här också. Mm. Och det kräver ju då väldigt avancerade maskiner och en inträning av alla maskiner så att de här linjerna, produktionslinjerna, fungerar. Och det gjorde de inte.
Det är ju inte liksom några AA-batterier direkt, utan det är ju liksom väldigt ett precisionsarbete. Jag vet egentligen inte riktigt hur det går till, men jag tycker en intressant illustration av hur känsligt det är. För att säga ett grundproblem både på den här liksom pilotanläggningen i Västerås och sen på stora fabriken i Skellefteå. Alltså man fick ju aldrig produktionen att fungera. Man fick kassera enormt mycket material. Och du har ju med i boken en hypotes om vad som av flera, alltså vad som bidrog till kasseringen, var att att några, man hade satt in en insektsnyckel i någon rull, alltså som gav mikroskopiska reper på någon slags då film och som då förstörde x antal av de här battericellerna. Så det är ju ett precisionsarbete.
För det är också att jag tyckte var alltid konstigt på tåt folk. Man tog ju hit apparatur eller maskinparken från Kina till Skellefteå, jag förstår. Vad var det som gjorde att de hade väl lika gärna kunnat stå i Kina och spotta ut sig batterier, och då hade man haft billigare arbetskraft, kanske lite dyrare el då, men jag förstod inte aldrig riktigt tanken på att man skulle köpa allting. Man köpte en fabrik från Kina och ställde den i Skellefteå. Var det så det gick till?
Så enkelt var det ju inte, men alltså man tittade ju på olika maskintillverkare. Alltså, japanerna var ju tidigare än kineserna på det här. Mm. Och sen kom ju sydkoreanerna. Så att du har ju Panasonic och Samsung och så vidare innan kineserna kom in. Va? Alltså, sen ska man ju då sätta upp de här maskinerna. Men det är ju en del i projektet. Sen ska man ju ha det att fungera också. Och batterier är ju tunga, va? Så att det finns ju en bra idé med det, att man inte ska transportera dem så långt.
Mm. Och sen var ju också produkten så som Northvolt, världens grönaste batteri, det vill säga att det, och för att få världens grönaste batteri så måste det tillverkas med fossilfri el, och då återstår det bara typ Sverige och Norge.
Mm. För det där, Gunnar, skriver ju en del om boken, att det var väldigt viktigt att den skulle ligga i Europa, att den låg i Europa. För det hade inte hänt tidigare. Varför var det så viktigt?
Ja, jag är ju en stark kritiker av Kina och tycker ju absolut att vi måste bygga upp ett återindustrialisera oss igen och försöka att distansera oss från Kina. Och batteritillverkning är ju en strategisk produkt som vi borde få igång i Europa. Och det är ju kanske inte sista, är ju inte sagt om det, utan det är ju nya projekt nu igen och sådär. Men i det här fallet så tog man sig ju vatten över huvudet. Och man kanske borde ha startat mera småskaligt helt enkelt och gjort en fabrik först som man då fick att fungera. Och sen är jag ju också tveksam till att man köpte 60% av maskinerna från Ursuli då, som är storägare i Wuxili, det är ju CATL, alltså den största kinesiska batteritillverkaren. Så att indirekt hade ju CATL full kontroll över Northvolt, tror jag. Och det var ju inte så smart, alltså. Och jag vet att senare så har man ju försökt köpa från andra håll, till exempel Göteborgs, de här Volvo Cars fabrik, de köpte man inte från Wuxili där.
Fanns det aldrig på kartan, det här kanske en oerhört korkad fråga, men fanns det aldrig på kartan att vi i Europa skulle själva bygga maskiner för att sen kunna bygga batterier, att det hade varit det naturliga sättet att starta, så att säga?
Sådana idéer fanns och finns. Alltså man försökte att använda sig av italienska tobaksindustrimaskinerbyggare för att göra istället de här maskinerna. Så sådana planer har utvecklats. Och jag tror fortfarande att det är en möjlighet. Så att, men grejen är ju att när vi nu i 30-40 år har lämnat ut mycket av vår industriella kapacitet till Kina, så har vi satt oss i en rävsax. Alltså för beroendet är så stort nu och det blir väldigt tungt att komma tillbaka och göra produkter i Europa eller i Sverige igen. Det är en uppförsbacke vi har att ta oss igenom.
Är det en förklaring till att Northvolt, att det gick som det gick, att vi helt enkelt har avhändat oss industriell kompetens i Sverige?
Ja, en del är det. Men sen tycker jag också att själva utvecklingsmodellen de använde, och den är ju McKinsey-baserad, han här bredvid hade mycket info om det. Och då skriver de med väldigt töntiga saker, att man ska liksom utgå ifrån Silicon Valley och egentligen hur man gör i techbolag då, som är mjukvara, som är, det är ju inte alls lika kapitalintensivt och inte lika svårt som att bygga upp ett företag eller en industri, va? Ändå skulle man köra samma grej. Man skulle ha first mover advantage och man skulle gärna bygga flera projekt samtidigt och såna här grejer snackar de om. Mm.
Ska vi ta in Peter där? Att man tog över de sanningar som gäller för techbolag i USA till avancerad industriutveckling i Sverige. Var det en anledning till att det gick som det gick?
Alltså, min uppfattning är ju att alltså, Northvolts fall var inskrivet i företagets DNA just därför. Alltså att affärsidén, affärsstrategin var så alltså dels politiskt färgad genom att den byggde på en övertygelse om liksom omställningens nödvändighet och i vilken takt omställningen, alltså man, de här liksom politiska målen om klimatneutralitet, det tog man liksom som en utgångspunkt. Och det byggde liksom på orealistiska föreställningar på en rad olika nivåer. Sen så, det skriver ju Peter Karlsson i sin bok, alltså ja, det här var från liksom startup, en filosofi från startup-världen med så här extremt aggressiv uppskalning och allt sånt där. Men också från Tesla, där Peter Karlsson då var tidigare. Och han beskriver det väldigt väl i sin bok om ja, men just så här, att hela tiden liksom sikta på att åstadkomma det onåbara närmast. Och den filosofin tog man med sig hit till Northvolt.
Mm. Gunnar, du nickar vid det. Mm.
Ja, jag skriver i min bok att det fanns likheter med 30-talets Stachanovism som Stalin använde. Han gjorde ju såna här mönsterarbetare på 30-talet. Det var en kolgruvarbetare som lyckades tiofaldiga brytningen av kol. Och sen gjorde de sådana mönsterarbetare så skulle alla liksom uppnå omöjliga resultat. Och ungefär den stilen körde de ju med här i fabriken sen, att man skulle liksom, och Peter Karlsson säger ju själv i intervjuer att jag ville gärna liksom öka produktiviteten med 40% och jag, varenda budget försökte jag att ta ner till hälften och såna här grejer, va. Så det sattes ju en sån press på hela bolaget som gjorde att folk inte kände tillfredsställelse. De kände hela tiden att de inte kunde uppfylla målen och att de fick stress och panik för att inte det funkade, va. Jag tror inte på den idén att driva folk på det där viset.
Alltså hela affärsupplägget var ju alltså att man med framtida ordrar som säkerhet kunde skaffa sig finansieringen. Så man liksom utgick då från en viss storlek på ordrarna när de skulle levereras. Så att om man accepterade och erkände förseningar, då följer ju liksom korthuset. Så att med tiden är min bild att det etablerade sig en kultur av så här, när man inte lyckades få företagsledarna att justera planer och sånt där, ja men då började man leverera de siffror som, och de resultat som företagsledningen ville se. Alltså det blev det sovjetiska systemet lite grann.
Saker och ting gick i alla fall fel av flera olika anledningar. Och Gunnar, i boken menar du att Northvolt, att från ledningens sida så gav man då en felaktig bild av situationen i bolaget på olika sätt. Man rent av ljög. På vilket sätt skedde detta? Vad har du för exempel på det?
Ja, jag skulle vilja säga att man gjorde inte det hela tiden. Men när det gick sämre och sämre och de inte fick igång produktionen, då hamnade man i ett hörn i en återvändsgränd, och då för att ta sig ur det här så börjar man frisera sanningen mer och mer. Och det är ju ett väldigt sluttande plan, alltså, för att okej, man kanske kan vara positiv och så vidare i pressmeddelandet. Till slut så blev det ju helt fel, va? Och man gav en bild av bolagets ekonomi som inte stämde med verkligheten. Och det största exemplet på det är ju egentligen det pressmeddelande man gjorde när man sa sig ha fått ett lån på 5 miljarder dollar, Northern Lights-lånet, som det gick de ut med den 17 januari 2024. Mm. Och då framställdes det ju det som att de hade säkrat de här pengarna. Och det var någonting som alla medier rapporterade och ingen ifrågasatte eller frågade vilka villkor det som var för att det där lånet skulle träda i kraft. Så att det såg ut som att de hade fått in pengarna, men det hade de inte. Och det fick de heller aldrig. Därför att de uppfyllde inte villkoren. Villkoren var nämligen väldigt hårda på att de skulle få igång Skellefteå innan de här nya pengarna kunde komma. Och det lyckades man inte.
Mm. Det är det tydligaste exemplet, säger du. Finns det några andra exempel där man tycker man började glida på sanningen? Och...
Ja, alltså man... Harald Mix gick ut i sitt sommarprogram och sa att produktionen är den storskaliga produktionen är i full gång i Skellefteå. Och det var ju absolut inte, han sa det sommaren 23 då.
Mm.
Och under hela året 23 så var det ingen storskalig produktion utan bara testkörning.
Mm.
Så de friserade ju, och även Lagerkrans gick väl ut i sin årsbokslut och skrev där att vi har gröna batterier och världens grönaste batterier och sådär va. Utan att tala om det här att faktum är att de inte har egen katod, vilket ju gör att det inte var så mycket grönare än något annat batteri.
Men kan du förklara lite för oss lekmän? För att man, alla tänker väl att göra reklam för sin verksamhet och snacka upp sin affär vill väl många göra och ge en positiv bild så att säga. Hur långt får man gå där och när blir det problematiskt i förhållande till finansmarknaden och till omgivningen och så vidare? Finns det någon tydlig gräns där?
Det gör väl inte det tyvärr, och det är ju olika tydligen med noterade bolag och onoterade bolag. Det jag gör är att jag citerar vad som Ekobrottsmyndigheten skriver på sin hemsida när det gäller svindleri då. Och där skriver de ju att om man medvetet ger en förskönande bild av bolagets läge och inte informerar om det riktiga läget så riskerar man att bedra allmänheten. Och då kan det vara svindleri. Men om det är det eller ej, det är inte min sak att övre. Det får ju jag peka på att det är någonting som myndigheterna borde utreda. Mm. Var gränsen går här.
Om det var så att bolaget inte talade sanning eller talade hela sanningen, varför gjorde man inte det? Vad hade man för motiv eller drivkrafter i det?
Ja, det var ju därför att man, om man hade talat om hur det var egentligen så hade kanske man fått lov att göra en rekonstruktion eller ta ett steg tillbaka i varje fall. Och det är väl det som man borde ha gjort. Man borde ha satt stopp här och skalat ner, va? Men... Och det säger ju Peter Karlsson nu i sina intervjuer här i förra veckan att ja, men om vi hade gjort det, då hade vi missat massa ordrar. Ja, det hade de gjort. Men de ordrarna som han pratade om är de som skulle göras i fas 2, det vill säga i expansion. Volvo bland annat. Och de missade man ju ändå. Så att man hade kunnat skala ner utan att missa alla ordrar, tror jag.
Du har ju själv intervjuat Peter Karlsson flera gånger, vad jag förstått. Mm. Har du konfronterat honom med det här, vad du uppfattar då som att bolaget har vilslett? Vad har hans svar varit i så fall?
Jag gjorde ingen konfrontation med honom. Jag konfronterade inte honom med allt jag visste. Utan jag hade, eftersom jag visste att det bara... Jag visste inte om jag skulle få en eller två eller tre intervjuer. Jag menar, han väntade ett halvår innan han överhuvudtaget hörde av sig. Så då gjorde jag så att jag lät honom berätta... Han fick berätta det han ville, och sen har jag ställt samman det med det jag har tagit fram på andra håll. Så att jag har inte gjort en konfrontativ intervju med honom. Okay. Det skulle jag gärna göra nu, men nu tror jag inte han vill överhuvudtaget.
Han har ju som sagt skrivit en bok själv som också kom ut alldeles nyss. Jag vet att du har hunnit läsa den, har Peter berättat för mig. Ger den boken också en sån här, ska vi säga, förskönande bild, eller...
Både och. Alltså han är ju inte helt förskönande, utan han försöker göra en del kritik av hur det gick och så. Men alltså i grunden så är han inte självkritisk, skulle jag vilja påstå. I grunden så är det ett försvarstal. Och det här storvulenheten i projektet, det tror jag inte han ifrågasätter. Och han säger också att vi var nästan framme, och sen gör han ju den här spinnen då att han säger att det var regeringens fel att att vi inte lyckades därför att de inte gav oss några pengar. Och det är ju helt fel, tycker jag, eller tror jag.
Mm. Han pratade också i en podd nyligen då han pratade just om regeringens agerande. Då sa han så här: min känsla var att det här blev en grej inom Tidöregeringen att staten inte ska supporta den här typen av industri. Och jag tror att kanske en socialdemokratisk regering med mer kanske annat perspektiv på industripolitik hade varit villig att göra det, men det är bara spekulationer. Ja, vad tänker du om det? Borde en regering ha agerat annorlunda?
Nej, det tror jag inte. Därför att, och det är ju så här, han skyller ju ifrån sig. Det är ju det som det här känns som, att han tar inte sitt eget ansvar. Han skyller det på regeringen. Det är ju lättvindigt. Men grejen är att jag har ju intervjuat Tobias Andersson, heter han väl, va?
På näringsutskottets ordförande.
Och han är sverigedemokrat. Och till och med han sa att ja, vi kanske var lite oschyssta som lämnade Norfolk. Men faktum är att alltså, hade det varit 75% att de hade klarat sin produktion, så kanske det hade varit möjligt eller lämpligt, eller i alla fall diskutera om ett hjälp. Men de hade ju bara liksom en bråkdel av sig. De var inte alls där, va? Så till och med han säger ju att det gick inte.
Nej, för Peter Karlsson säger ju i samma intervju då, ställer de igen, hade Sverige varit lite mer framåtlutade, jag pratar inte om jättemycket pengar, då hade även Tyskland och Kanada och EU varit mycket mer villiga att vara del av att supporta den här kritiska bryggan för Northvolt att ta oss till lönsamhet. Han beskriver det då som en brygga, att det var en ganska, tycker jag det låter som en ganska kort bit som man skulle säga, brygga över en tillfällig svårighet. Hur mycket hade behövts, tror du, för att...
Ja, men alltså, hur mycket hade behövts? Jag tror att man hade behövt rekonstruera hela projektet och banta ner det till att börja med. Och att man inte fick igång produktionen i Skellefteå var ju uppenbart. Och enligt mina källor så blev det ingen uppryckning förrän Scania kom dit och fick ta över produktionsledningen. Så att den företagsledning de själva hade, den funkade inte.
Och så när Peter Karlsson säger så här, jag pratar inte om jättemycket pengar, det är inte någonting du riktigt tror på, låter det som?
Nej, och sen är det ju så här också att det är ju en risk, skulle man kasta in pengar där så i det finansiella upplägget i hela finansieringen var ju att det fanns massa såna här, vad heter det,
kreditgarantier.
Nej, de här som förvandlas, alltså lån som förvandlas.
Ja, konvertibler.
Konvertibler, ja. Eftersatta skulder. 45% av skulderna var sådana. Och de ligger före då. Så att om man hade gått in med mer aktiekapital, då hade ju liksom de pengarna gått till de här konvertiblerna. Om man inte hade tvingat dem först då. Och omvandla dem till aktier. Va? Det här, så hela upplägget var att det var en låsning i hela finansiella upplägget. Det var smart i början, men när det krympte då var det helt låst.
Jo, det skriver ju Peter Karlsson också själv. Att i början av 2024 när företagsledningen någonstans erkänner för sig själv att det här ser jäkligt illa ut. Och att de förstår ju att de borde dra ner väldigt kraftigt på ambitionerna. Så skriver ju Peter Karlsson att de är ju upp, alltså så här, de har åtagit sig gentemot investerare och kunder att skala upp i en viss takt. Och så här, och backar vi från det, då faller alltihop. Så då kör man på liksom. Man gör en lite marginella justeringar och hoppas på att det ska komma in mer pengar.
Men Gunnar, med din erfarenhet från olika typer av bolag, hur vanligt är det att man har ett sånt upplägg där allting så att säga, man har en plan som är en steg att här kommer de ordrarna in, där ska den leveransen ske, där ska de pengarna komma in och så vidare. Att man så att säga, att allting bygger på att varje pinne i stegen ska klaras av så att säga, annars faller det. Är det vanligt?
Nej, men det är väl en del av den här projektfinansieringen då. Som, det säger de ju själva att det var ju en innovation att de kunde få in så mycket pengar bara genom att pantsätta allting. Allt från de här framtida ordrarna till fabriker och byggnader och allting. Men jag tror inte det är så fullt vanligt att man gör en sån och lyckas med en sån finansiering. Utan man måste bygga det mer steg för steg. Men jag är ingen expert på det där. Men...
Nej, men jag tänker att du har sett mycket, mycket av näringslivet. Mm. En annan fråga, någonting som jag ofta både tänkte på och fick höra, det var ju att starka och välkända aktörer som Goldman Sachs och Folkvagn, och de var med på det här och de hade pengar här. Då tänkte man, nej, men då kan det ju inte vara så tokigt, för de kan ju räkna. Och så vad tänker du om det?
Ja, men så är det ju alltid. Det ena ger det andra. Och även Joakim Posner, han var ju bra på att... så att säga, skylta med kända namn, va? Eller kända advokater och så vidare, så kunde man ta ett steg till. Det fungerar ju så att har man bara då väldigt trovärdiga partners, då kan man komma vidare med fler partners.
Mm. Sen var det ju också så att en hel del av de här aktörerna tog, alltså i och med att det var de här offentliga kreditgarantierna, alltså från Sverige, från EU, liksom från olika institutioner, så tog ju de här stora finansiella institutionerna ganska små risker. Så att de gjorde säkert sin liksom genomlysning, men i slutändan så var det inte för dem så stora pengar på spel, för att de var försäkrade bakåt.
Bankerna menar du?
Ja.
Men man får säga att Volkswagen och Goldman Sachs tog ju en ganska stor risk, och de gjorde ju också en ganska stor förlust här när det inte blev någonting av det, va? Mm.
Så att Gunnars bok innehåller, ska inte gå igenom det, men det är många intressanta historier och vittnesmål från olika positioner, ska man säga, i bolaget. Så köp gärna den och läs den, och läs förstås också Peter Karlssons bok för hans version. En sak jag funderar på, Gunnar, som slog mig när jag läste, processen som leder fram till Northvolt, det är ju några viktiga personer som finns där, ett gäng personer som har varit framgångsrika på olika sektorer, framgångsrika karriärer, inte nödvändigtvis stenrika från början, men de har gjort bra jobb, uppmålet duktiga personer som bildas i olika nätverk, man känner varandra privat ibland, man träffas på olika sätt. Hur viktig roll spelade de enskilda personernas ambitioner och vilja i det som blev Northvolt, skulle du säga?
Ja, det är ju ett nätverk, klart. Och det gällde ju att ha connection både till den finansiella världen och till den politiska världen. Det var ju viktigt i det här fallet, eftersom det var både att locka finansiärer, alltså kapital, investerare, och det var viktigt att och få stöd från politiken och den gröna strävan då, va. Och det sammanföljer lite ett tag, för att även bankerna och investerarna ville gärna satsa i gröna projekt. För bankerna var det att de kunde bocka av en del av sin utlåning då till gröna projekt, vilket de strävade efter. Och sen så var det ju så att de här finansiärerna, alla såg ju den enorma utveckling som kunde bli, om man kunde liksom skala upp det här till en börsintroduktion, så kunde man ju tjäna 10-20 gånger pengarna. Så det var ju verkligen en drivkraft, att ja, girighet helt enkelt.
Mm. Och att det var just de här personerna, varför blev det just de som drog igång Northvolt? Vad hade de, så att säga? Har du funderat på det?
Tänker du på Harald Mix och company nu?
Ja, exempelvis. Eller Peter Karlsson och andra.
Ja, de sammanfördes väl då. Så att Peter Karlsson var väl en entreprenör eller en visionär, ska man väl säga. Och Mix var väl en... Han kan ju räkna och finansiellt fingerfärdig. Mm. Så den kombinationen blev ganska bra då, plus att de då kunde bygga ett ganska välutvecklat politiskt nätverk. Som gav, alltså jag skulle vilja säga, för en del säger att det var ju inga statliga pengar. Nej, det var inte så mycket statliga, svenska statliga pengar, men det var så att det offentliga systemet gav smörjmedel från början. Både de svenska i mindre belopp visserligen, men sen kom ju då Europeiska investeringsbanken som gav ett stort, stort lån. Och det öppnade ju för den finansiella rullians som sen blev.
2015 så då kom man ju överens om Parisavtalet, då där man bestämde sig för att hela världen skulle minska sina fossila utsläpp och vi skulle då bli fossilfria ytterst. Och det här sågs ju Som att så här såg den framtidens karta ut. Nu var bestämt att så här skulle det se ut. Var det en nödvändig förutsättning, tror du, att den politiska bakgrunden fanns?
Ja, det tror jag. Och bilindustrin hade ju dabbat sig med Dieselgate då och var ju tvungna, eller de försökte ju verkligen att svänga 180 grader här och istället lösa allting med elbilar då. Mm. Så att det är klart att det där påskyndade hela. Det gav en kollektiv hallucination, har folk sagt. Som varade i 5-6 år med den här gröna vormen då. Och nu är vi ju tillbaka igen. Nu är det en backlash på elbilar. Och jag tror i och för sig att elbilar kan ha en viss framtid. Men jag tror inte att vi kan elektrifiera hela transportsystemet. Det tror jag absolut inte.
När du säger, eller när folk säger hallucination, vad menar de? Vad var det som folk såg men som inte var sant?
Ja, de trodde väl, eller hallucinationen var att man skulle kunna lösa hela klimatfrågan bara genom att elektrifiera.
Mm. Och varför går inte det?
Vi hamnar ifrån en kris, klimatkris, till en ny kris, nämligen mineralutvinning som är total omöjlig. Det krävs så mycket mineral att vi kommer förstöra naturen på det viset istället.
Peter, du och jag har ju pratat om det här med den gröna omställningen och att den då för vissa i näringslivet, i alla fall har vårt liv varit, att den sågs närmast som någonting som en naturlag som man kunde förhålla sig till. Att så här kommer de här procentsatserna som politikerna säger, de kommer gälla inte bara i år utan 2020, 2030, 2040, oavsett hur det går i val. Så fungerar ju inte politik.
Nej, den gör ju inte det. Och jag har ju träffat och fått en dragning både av Harald Mix, och jag har träffat Stegras företagsledning som har kört sina dragningar, och det har ju varit väldigt tydligt att Vargasbolagen som är då både Norrfot har ju utgått från, de har egentligen så här tittat på så här, det politiska mål som nu har satts upp om klimatneutralitet till det här året. Då måste liksom utsläppssänkningskurvan se ut på, och så har man räknat baklänges. Mm. Alltså man har, det har ju varit ett antagande om så här kommer det bli. Och när det inte blev så, vilket jag då tycker att man borde, om man hade gjort sin, liksom, sin politiska due diligence, hade kunnat inse från början att det, på det politiska och ekonomiska priset och konsekvenserna för att rulla, genomföra omställningen i takten kommer bli så stor att väljarna kommer inte acceptera det. Att man borde ha varit betydligt mer försiktig. Men det valde man då att inte vara. Och när de politiska förutsättningarna ändrades, då fanns inte affärsmodellen.
Gunnar, har du sett det Peter beskriver här också?
Ja, man har ju trott att den här skulle rulla på, så att säga. Men nu ser vi ju att det inte gör det. Och som jag citerar en snubbe i boken säger ju att jag menar, köparna har inte velat följa skriptet eller
manuset,
ja. Utan de vill inte ha de här bilarna som är sämre kvalitet eller lägre räckvidd och så vidare. Och framförallt, det jag tycker den största nackdelen med elbilar är att man går ifrån att ha bilar som kanske håller. Jag har själv en bil som är 20 år gammal. Och jag vill ha gamla bilar som håller länge. Men om man går över på elbilar så kommer det att bli så att de byts ut vart tredje år istället. Jag menar, vi får en utveckling av bilar som vi har idag på såna här telefoner och sånt. Att man måste hela tiden byta ut. Va? Och det gillar ju klart, industrin gillar ju naturligtvis. Får de ju sälja mer bilar, men det är inget bra för miljön alltså.
Mm. Gunnar, om du tittar tillbaka, borde Northvolt ha granskats mer eller annorlunda av omvärlden, av medier eller av marknadsaktörer eller så?
Ja, självklart. Mm. Man borde ju ha granskat det från början och ifrågasatt affärsidén mera ordentligt. Alltså det blev en vurm som även media sveptes med i. Så det var ju enormt positiv PR eller media i första åren. Va? Det fanns kanske kritiker, men inte var det så många. Och sen svänger det här För när man börjar inse att det stämmer inte med verkligheten, deras bild är ju alldeles för silverglättrande, glittrande, då svänger media till slut sommaren 24 och då blir de extremt kritiska istället. Och det, Peter Karlsson, han kan ju inte se det att de hade väldigt medvind först, han ser bara den här motvinden. Och då blir han väldigt arg på media, men det är ju deras, de har ju fel PR-strategi.
På vilket sätt då menar du?
Ja, de försökte till varje pris försköna bolaget istället för att vara transparenta och berätta hur läget var.
Hur politiserat blev händelserna kring Northvolt, skulle du säga? Du antydde ju det tidigare att man uppfattas som politisk fiende när man granskar och sådär. Hur viktigt har det varit?
Ja, jag tror att det har blivit väldigt viktigt och att det blev väldigt klyfta här. Så, men jag som sagt, jag är ingen moderat, men jag är ju ändå stark sympatisör av vad du har gjort under de här resan.
Peter?
Alltså. Ja, Peter. Jag menar, han gjorde ju väldigt bra grejer här under sommaren 24 och framåt. Som naturligtvis Peter Karlsson och han, de var ju vansinniga, men det var ju väldigt bra. Så det borde vi ju haft tidigare och det kan man ju inte, man måste ju acceptera att journalisterna gör kritiska granskningar. Det behöver ju inte vara, sen kanske det har funnits avarter också av att man fiskar efter politiska vinklar hela tiden på det här. Många, det finns ju de som är helt emot all grön omställning och till och med tycker att det är onödigt att försöka ändra klimatfrågan och sådär.
Finns det en risk att den här backlash som du pratar om innebär att vi kan få liknande, så att säga, hallucinationer åt andra hållet där vi inte, alltså att vi återigen blir allt för enögda när vi granskar näringslivet och tittar på det?
Det är väl alltid en sån risk. Jag vet inte riktigt hur du menar där, men
nej, men jag säger att om det var alla politiskt tyckte att Northvolt var toppen, så blir det, vänder det nu och sen tänker man att det där med grön omställning, det är ingenting och det är bara, det kommer sluta med konkurs och sen så granskar vi inte framtida projekt som kanske har goda möjligheter att, eller vi kanske skriver ner det på förhand rent av.
Ja visst, den risken finns ju, det tycker jag nog. För att alltså med förnyelsebar energi då, med vindkraft. Jag kanske har varit för positiv till vindkraft, ska jag erkänna, tidigare. Och jag har blivit mer skeptisk till det nu. Men jag tror att vindkraft har en roll i vår framtida energisystem. Men det kan inte, absolut inte ta över fossila bränslen. Det finns ingenting som kan ta över fossila bränslen som det är idag. Det är 80% av vår energianvändning i världen. Och liksom tro att vi bara kan ersätta det med förnyelsebart, det är naivt. Mm. Men det går inte heller att ersätta med kärnkraft.
Jag tänkte ta upp en sista sak innan vi slutar. Det är ju det här med vad som har skett med kvarlåtenskapen, eller konkursboet, som då köptes av ett amerikanskt bolag, Lighten heter det väl. Peter, du menar ju att den andra stora nyheten i boken, den finns här, om Lighten och vad de har för planer för framtiden.
Ja, alltså Gunnar får rätta mig om jag återger innehållet fel, men så som jag läser det Gunnar skriver så talar väl det mesta för att ett, det aldrig kommer att bli någon batteriproduktion i Northvolts gamla fabrik, och två, att Lighten nog aldrig har haft för avsikt att tillverka batterier där heller, utan att det egentligen är en fastighetsaffär där Lighten har liksom velat komma åt en industritomt, en industrianläggning och ett väldigt attraktivt elavtal. Alltså en stor effekttilldelning som man inte hade kunnat få. Alltså, egentligen så tilldelas ju effekt utifrån en kö. Men här fick man liksom förtur i kön och sen har man lite förenklat sålt den effekten i andra hand på en andrahandsmarknad till då ett datacenter, och det är förmodligen fler datacenter. Nu säger Lighten att man håller på att skapa en industrihubb där batteritillverkningen ska vara liksom en del, men man har varit, ja, så som jag uppfattade Gunnar skriver så är det väldigt lite som talar för det.
Gunnar, har Peter uppfattat dig rätt om det som sker nu?
Ja, jag tror det också. Jag är skeptisk till att Lighten kommer att dra igång. Alltså, de lovade ju att de skulle köra igång 1,8 gigawatt-timmars produktion direkt. Och det har de ju inte gjort. Och nu pratar man inte längre om några sådana siffror. De har ju gjort batterier i betydligt mindre skala och annorlunda i USA. Men den här typen av bilbatterier har de ju aldrig gjort. Och nu skriver de ju väldigt tydligt i sitt pressmeddelande att okej, vi kan anställa 600 personer förutsatt att vi får in order på batterier. Och det har de ju inte fått. De har inte redovisat några order än så länge.
Mm. Nej, för de har inte tagit över de orderna som Northvolt hade. De är ju liksom annullerade. Och så ska man ju komma ihåg att de här produktionslinjerna hos Northvolt, de var ju specialutformade för de specifika kunderna och den specifika... Det är inte bara så här batterier vilken som helst.
Nej, de måste ju passa i en specifik modell av bil förstås.
Ja, sen har jag också hört att, och det är en snubbe på RISE, det här forskningsinstitut, som berättar för mig att kineserna har ju gått vidare. Man gör inte stacking på samma sätt som man gör i de här maskinerna, det vill säga staplar anod- och katodplattor. Utan man gör en form av cirkel, vad heter det? Alltså man gör såna här runda batterier igen. Fast de är inte runda, men det görs ändå cirkelformat. Mm. Och det blir mycket enklare än stacking. Så att även, alltså jag är ju ingen expert på maskinerna, men det finns en risk att de här maskinerna som sitter där uppe, 70 stycken stackingmaskiner, inte längre är konkurrenskraftiga. Så ska man bygga om Skellefteå, då måste man kanske byta ut hela maskinparken också. Då är vi uppe i många, många miljarder igen.
Mm. Men om man då tittar på de stora dragen, 10 år efter att Northvolt lanserade som ett sätt att få bilbatteritillverkning till Europa. Var står vi idag? Jag vet inte hur bra koll du har, Gunnar. Finns det andra europeiska projekt där man fått igång produktionen, eller är det fortfarande en kinesisk affär det här?
Tyvärr har det ju blivit mer och mer en kinesisk affär, eftersom många av de här bilföretagen som ville ha Northvolt-batterier har ju istället gjort avtal med CATL och en del andra kanske också. Så att kineserna har ju tagit över batterimarknaden i stor del. Sen finns det väl några batterifabriker som är under konstruktion. Jag tror det finns någon i Frankrike och kanske, och så har vi ju tyska Powerco då. Alltså Volkswagen som de gjorde nu, som började med samarbete med Northvolt, men som sen de körde vidare själva. Det är väl fortfarande kvar. Så det kanske kan bli en europeisk industri, men framförallt är det väl ganska så låg fart på den just nu.
Ja. Och Kina har ju sånt enormt försprång, alltså liksom tekniskt, kompetensmässigt, alltså i vilken skala de har igång tillverkning, och ovanpå allt det så kommer den liksom europeisk uppstickare, så kan ju de kinesiska bolagen döda dem genom att dumpa sina priser.
Mm. Så är det på vissa branscher. Gunnar, du har jobbat ett år med det här, berättar du. Är du färdig med Northvolt nu, eller kommer du fortsätta?
Northvolt är ju dött nu, så det får jag väl sluta med.
Ja. Tänker, vad är det, om det finns någonting som verkligen överraskade dig under det här året, något som dök upp under arbetets gång som verkligen inte var stämde med, så att säga, vad du trodde innan? Har du något sånt?
Ja, kanske att jag blev lite överraskad hur komplicerat det var. Att det var faktiskt många faktorer som gjorde att det kraschade. Jag menar, Volkswagens inblandning och hur de först gick in och sen drog sig ur. Det är klart att det har haft en väldig betydelse för att det inte gick vägen. Ja, sen har vi hela bilindustrins, alltså efterfrågan på elbilar som svängde enormt här på våren 24. Jag vet inte om ni har sett, det var nyligen ett program, såg jag, om Porsche som ju då skulle gå in här sist, va? Och nu är ju Porsche under isen totalt. Jag vet inte om ni har sett det, men det är så jävla är ju ner 90% och så vidare, va? Så det är verkligen problem för bilindustrin.
Okej, vi får fortsätta följa den och följa batterifrågan också för oss. Gunnar Lindstedt, din bok då kommer ut... Den har inte riktigt kommit ut än, det är på torsdagen.
Nej, den är väl på väg ut i bokhandeln nu, tror jag.
Precis, och vi som har läst den kan ju varmt rekommendera den. Den heter som sagt Northvolt-fallet. Och så får jag passa på att säga också att Peter Karlssons bok kan man ju då också läsa för att få hans version. Ja, då tror jag att vi ska knyta ihop det här. Gunnar, är det någonting du har glömt att fråga om som du tycker är viktigt? Eller är vi nöjda?
Jag är väldigt nöjd.
Stort tack Gunnar Lindstedt, journalist och författare, för att du medverkade idag. Tack.
Tack.
Stort tack min kollega Peter Wennblad för att du medverkade idag.
Tack så mycket.
Stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.